Man 33, trevlig, snäll, söker dig. En vanlig, glad och mycket renlig, ej rökande tjej som gillar att gå promenader och se på TV2.
Idag är det dejtingsidor på nätet som gäller för att hitta den rätte. Men i 100 år var det kontaktannonsen i tidningen som mäklade drömmar om kärlek. I Vetenskapsradion Historia idag ska vi diskutera kärlekens historia. Och vi börjar med historikern Josefin Englunds forskning vid Uppsala universitet. Hon håller på att gå igenom 5000 kontaktannonser publicerade i Dagens Nyheter. 500 från varje decennium mellan åren 1890 och 1980. För att vaska fram epokernas föränderliga syn på kärlek och förhållanden. Och hur bilden av den perfekte mannen och kvinnan har skiftat.
Jo, nej, men jag tänker mig att kontaktannonser är ju ett sätt att komma in från ett annat håll. Om man generellt tänker att könsideal och hur män och kvinnor har sett på hur man ska leva ihop, har man kanske mer använt statligt, institutionellt material som utredningar, debattmaterial och så. Och här är ju liksom att komma in från ett annat håll med ett annat typ av material. Vad ska man säga, mer vardagligt material. Den, liksom, den lilla texten, och också utifrån ett material som är, om man tänker sig kontaktannonserna som ja, små självbiografiska texter, livsberättelser i miniatyr, så är det ett annat sätt att få en bild av, ja, kan man säga, Sveriges moderniseringsprocess, om man så vill, eller liksom genusordningen.
Jag tror det handlar mest om kärlek och äktenskap kanske, men det är mer än så uppenbarligen.
Ja, jo, nej, men då är det ett annat sätt att komma in än om man använder statliga utredningar. Det blir fler röster och många andra röster som kanske inte, dels kanske inte skriver sina självbiografiska berättelser i en bokform, och fler människor som kommer till tals än i en debattartikel eller i ett institutionellt material eller ett föreningsarkiv, så har man ju många fler människor och många andra röster som kvinnor kanske inte så ofta har skrivit om sina liv på det här sättet.
Så för det, du menar att kontaktannonserna, alltså de enskilda annonsörerna, man säger så, de sysslar inte bara med egentligen att söka en partner, utan ger också uttryck för någon sorts samhällsideal, kärleksideal och normer som styr och kanske genomsyrar hela samhället då vid en viss tidpunkt.
Alltså de här söker ju partners. Mm. De vill ju ha en partner. De är ju inte medvetna om att de ska delta i ett forskningsprojekt 90 år senare. De här söker ju en partner. Men det är ju så att samhällets förändringar som de är en del av och med att skapa, det finns ju här i det här materialet.
Om vi ska gå igenom, som du har gjort då, från 1890 fram till 1980, du har gjort ett antal nedslag här från början då, så finns det ett önskemål från 1890-talet alltså. En 35 års ungkarl med 30 000 kronors kapital söker sig en bildad flicka eller barnlös änka, ej över 30 år, med omkring 20 000 a 25 000 kronor hemgift för att de tycker, om kärlek uppstår, med henne ingå äktenskap. Mm. Väldigt formellt och liksom ekonomiskt.
Ja, sen är det också att man ser ju att det har ju civilstånd där ju också, om man börjar med det, bara att man söker en flicka eller en änka, alltså det är ju inte kvinnor i allmänhet som det blir senare, utan här är det civilståndet urskiljs. Och sedan har du det här med hemgiften. Det spelar roll liksom, att man är en ekonomisk, man blir mer en ekonomisk enhet, och där blir det mer intressant att se vad båda kan bidra med ekonomiskt.
Ja, och det är vanligt helt enkelt att man då deklarerar, ja, ungefär som man deklarerar för skattemyndigheten för tiden, alltså sin egen inkomst, men också att man förväntar sig att ens partner ska ha en viss inkomstnivå eller förmögenhet.
Ja, man preciserar ganska tydligt vad man behöver, och det handlar väl också om ett visst samhälle att hitta rätt. Mm. Att hitta någon som är på i samma social, har ungefär samma sociala tillhörighet. Mm.
Och det går ju vidare från 1900-talets första decennier, så är det också väldigt detaljerade, någon som söker unga damer, utropstecken, 39-årig tjänsteman, privat, Verksam, plikttrogen, ansedd, 3000 kronor lön, 2000 kronors extra inkomster. Det är bara fortsätta här. Och som då vill ha en person av en ung flicka, gott utseende, klanderfritt väsen och så vidare. Men alltså, så i detalj går man alltså in på inkomster och vad det nu kan vara, extra inkomster.
Ja, ja, och det är väl kanske också ett tecken på just det här, om man tar mannen, att det är ju för kvinnan att välja en man, då väljer hon ett visst socialt sammanhang. Så dels ska de ju hitta rätt, men sen är det också, hur ser hans möjligheter att stå, försörjningskapacitet skulle man kunna säga. Mm. Hur ser den ut?
För det här handlar ju om äktenskap, det är inte några flyktiga relationer man eftersöker på 1890-talet eller början av 1900-talet.
Ja, men då finns de någon annanstans. Då finns de liksom inte under det här livspartnersökandet, utan då finns de under vänskap eller andra rubriker.
Mm. Och som du säger, alltså, man för samman sina ekonomier och det är viktigt att ha på samma nivå, men det är likadant då från 1910-talet så hittar du exempel om kompanjonskap. Det är nästan som att man i äktenskapet söker en affärspartner helt enkelt. Här är någon som är 40-årig ungkarl som frågar om någon bildad bättre flicka skulle vilja sköta hans hem och bliva kompanjon om en affärslägenhet om 12 rum, trädgård med 100 fruktträd, mycket vacker trakt.
Ja, han behöver ju helt klart en investerare också. Ja. Men det är ju, eftersom man är ett gemensamt hushåll med en gemensam ekonomi på det sättet, så är man ju liksom båda två bidrag. Och som sagt, även för mannen kan då det här möjligheten att förvärva ett kapital vara ett sätt att förändra sitt liv eller leva ut en livsdröm.
Men här handlar det inte egentligen om att beskriva sin personlighet eller personligheten hos den man önskar träffa egentligen. Hur han eller hon ska se ut sådär, eller bete sig.
Alltså relationen mellan man och kvinna under den här ganska långt fram präglas ju just av de akuta livsvillkoren. Vad kommer man kunna förleva för liv? Vad finns det för livsvillkor, livsförutsättningar? Och hur kan vi dela på arbetet här och ekonomin? Så att relationen mellan man och kvinna och samhället i övrigt handlar ju mycket om de konkreta livsvillkoren.
Det finns inget utrymme för vadå? Intressen och mysiga hemmakvällar?
Jo, men ja, du kanske inte har någon semester innan den lagstadgade semestern var 1938. Du kanske inte har så mycket fritid och tänker inte i det fritidstänket. Utan det viktigaste med en relation, det är väl helt enkelt att ni får det att fungera och man får ett bra liv ihop. Man kan tänka sig en stabil och trygg framtid.
Här framåt 1920-talet kan det ju också framstå som inte helt uppdaterade könsnormer kanske. Det är en 40-årig hantverkare, nykter med fast plats och cirka 8-9 tusen kronors inkomst. Han önskar en trevlig flicka till hustru icke över 30 år. Hushållsplats kan fås. Ett barn är icke till hinder om det saknar far. Alltså han söker sig en hushållerska i princip.
Ja, alltså han har ju, och jag tror inte det finns någon jättemotsättning hos honom, liksom något krasst i det där, utan det ingår ju i att leva ihop, att man löser arbetet, arbetsdelningen i hushållet. Och så det finns kvinnor också som säger att jag kan börja som en hushållsplats. Så det här behovet och drömmarna där går liksom ihop.
Framåt 1930-talet så, som du säger då, semestern kommer oss svenskar till dels, och även sådana moderna företeelser som jazzen har slagit igenom ordentligt, men det är inte alla som gillar det uppenbarligen. Om det finns bland eder damer en god ädel förstående av hjärtat älsklig kvinna som sätter större värde på en skön brasa vid hemmets härd än jazzpalatsens negerdanser. Det här är någon som inte gillar partylivet utan snarare de mysiga hemmakvällar.
Ja, nu är vi ju i Stockholms 1920-tal och då kommer det, kan vi se en del populärkulturella företeelser stiga fram som danspalatsen då och jazzen, och det kan väl dela människor vad man tycker om det där kanske, att man kategoriserar sig vilken typ av människa man är. Förutom att man kanske inte vill gå ut och möta någon på ett dansställe, så är det också att tala om vilken sorts människa man är.
Och då blir kontaktannonsen helt enkelt ett viktigt forum för alla de som inte söker sig ut i vimmellivet då på kvällarna och sådär. Är man en sån som gillar mysiga hemmakvällar så har man kontaktannonsen i alla fall.
Ja, fast jag tror mer det handlar om just i det här fallet att tala om vilken typ av människa man är. Fall man är någon som har anammat det här nya, moderna, eller fall man är mer bunden i det traditionella, så skulle jag tro.
Mm. Och man kan ju följa tidsandan verkligen i din forskning här. Från 40-talet så är det förstås män som söker partners, men som har beredskapstjänst under kriget. Mm. På 50-talet så är det en kvinna som annonserar efter någon partner och har då signaturen körkort finnes.
Ja, där talar hon nog om vad hon är för kvinna i tiden och hur hennes liv ser ut. Där har vi någon, en av de första livsstilsmarkörerna skulle man kunna tala om. Sånt som blir mycket vanligare senare.
Mörk, chic lärarinna är hon då. Glad och trevlig, med eget hem och god ekonomi. Letar då efter en kultiverad herre, 45-55 år, också god ekonomi. Möjligt bil, eftersom hon då har körkort. Och det var ganska ovanligt på den här tiden.
Ja, och sen är det ju också att hon börjar tala om hur hon ser ut, att hon använder ordet som chic till exempel. Att inte bara tala om, om man tänker sig i början av perioden, kanske de kroppsliga egenskaperna är mer relaterade till arbetsförhet. Och senare finns det liksom, etableras det i genren att man talar om hur lång man är och även bystmått och sånt där på 1980-talet. Men här kommer de första liksom, när man talar om vilken stil man har. Så man har ett annat konsumtionstänk också, att det finns ett sätt att positionera sig genom konsumtion och hur man klär sig.
Mm. Och hela livsstilen på något sätt, alltså vidare här framåt 60-talet, så verkar det bli liksom viktigare att hitta en gemensam läggning på något sätt. En annons som har rubriken med en gnutta flax.
Där vill hon ju hitta rätt. Liksom. Mm. Och hon vill inte hitta rätt utifrån en redogörelse, en lista på hur många tillgångar hon har, hur många fruktträd hon äger. Utan det handlar ju om att liksom hitta rätt man att vilja, som att leva sitt liv med. Att som man har, vill ha samma, ja, en livssällskap börjar ju under 60-talet.
Men du har gått igenom förstås de här annonserna som ett källmaterial, men det du inte vet är ju hur det gick för de här människorna. Alltså, har du, om man ser så, under din forskning ändå spekulerat i vilka som kan ha haft så här flax då och träffat rätt, eller hur ska man förstå, man ser så, träffprocenten på en kontaktannons?
Ja, alltså jag har ju ställt mig frågan, fick de varandra?
Ja.
Och då kan man ju titta på, jämföra annonserna helt enkelt. Och man kan titta på hur stort avstånd har det varit mellan vad som söks och vad som finns. Mm. Hur stor chans är det att de fick varandra? Finns det som sökts? Och då kan man säga att det de har varit mest oeniga om, männen och kvinnan, det är hur en man ska vara. Men det är kvinnoidealet där det finns de stora förändringarna och kraftiga diskrepanserna och plötsliga rörelserna. Så att det händer mer på det sättet. Och man kan säga att det var lättast att hitta den man som man ville ha 1910.
Mm-hmm.
Och lättast att hitta den kvinna man ville ha 1940. Då stämde de ganska väl överens. Så då var det en större chans att de fick varandra. Och svårast var det att hitta den kvinnan man sökte 1910-1920. Mm. Där var det en stor oenighet om vad en kvinna skulle vara.
Mm.
Och svårast att hitta den man som man sökte var 1890 och 1960. 1960 generellt verkar vara en konflikt tid just runt mansidealet. Och där hade de svårare att hitta rätt, så då kanske de inte fick varandra lika mycket.
Men det är helt enkelt att man letar efter då till exempel en jazzgosse när det bara erbjuds sådana mysiga hemmakvällskillar.
Ja, eller att man vill ha en omvårdande, förstående kvinna, och så kanske hon inte, finns det inte lika många sådana att hitta. Och då blir det ju litet, vad ska man säga, en liten diskrepans mellan mansidealet och kvinnoidealet. Lättast var det 1940, då är könen mest oeniga om vad som ska vara, hur en man ska vara och en kvinna ska vara. Då var de rätt sams.
Hur tolkar du de resultaten då, att det finns de här diskrepanserna mellan tillgång och efterfrågan på den här äktenskapsmarknaden, och att det varierar så mycket under olika decennier?
Alltså man kan ju, dels så kan man ju tala om att det finns liksom en diskrepans mellan vad en man är och vad en kvinna är. Hur långt ifrån ligger män och kvinnor varandra? Och sedan en diskrepans om hur långt ifrån män och kvinnor varandra när det gäller liksom kvinnoidealet. Hur eniga är de? Hur olika är könen och hur eniga eller oeniga är de? Och generellt brukar man väl säga att när könen är ganska långt ifrån varandra så brukar man vara sams. Och 1940 så är de ganska, då är könen ganska långt från, men man är ganska enig om det. Men detta förändras faktiskt under undersökningsperiodens gång, att man kanske faktiskt kan vara, könen kan komma närmare varandra, men man kan faktiskt också bli mer sams.
Mm.
om det. Det blir lite lättare att hitta den man söker 1980 än 1890 faktiskt.
Mm, man tänker på 1970-talet, som det här unisex-decenniet lite grann, där liksom män och kvinnor i princip skulle vara samma sak. Mm. Män i alla fall för första gången bryr sig om familj och visa känslor och sådana saker. När man tittar i dina annonser, något som du har valt ut här är någon som beskriver sig som Teddybjörn. Det var också så att det låg på svensktoppen då. Det verkar vara väldigt poppis.
Ja, men jag tror att där Teddybjörnen, jag tror också att signaturen på den där är I need som trygghet.
Ja, besvärligt kvinnobarn, 23 år, söker varmhjärtad, naturbegåvad Teddybjörn som kan försvara sig, svar till I need som trygghet.
Ja, ja, och jag tror att där är det också sett att man börjar tala om kanske vem man är och sina mer komplicerade sidor som ett sätt liksom att visa vem man är och ge en viss trovärdighet åt annonsen också. Och Teddybjörnen är väl, kan jag tänka mig, både trygg och mjuk.
Och det skulle en man gärna få vara då? Det är inte bara hon, den här kvinnan som söker
Teddybjörnen? Ja, det kommer mer känslobeskrivningar, både när det gäller män och kvinnor under 1970.
Du sa ju inledningsvis att historiker i allt större utsträckning letar efter andra källmaterial. Det är inte längre såna här statens offentliga utredningar bara, eller lagtexter, eller kunga redogörelser, vad det kan vara för någonting. Mm. Det här med känslornas historia är en stark trend. Mikrohistoria, där liksom den enskilda individen får visa som ett exempel på något samhällsfenomen. Och det här då med kontaktannonser. Hur väl tycker du att det skildrar då ett svenskt 1900-tal?
Alltså jag tänker mig ju som att man behöver olika bitar för att se. Har man bara ett material så får man bara en bild. Har man flera olika material så får man ett bättre bild i det, av hur det ser ut, hur förändringsprocessen ser ut. Och sen kan det givetvis vara intressant att ställa dem mot varandra. Men jag tänker mig nog att de är liksom lika delaktiga i det, så att de är lika viktiga bitarna att lägga ihop.
Kontaktannonsen, alltså ett nytt källmaterial i den historiska forskningen för att få korn på hur samhällets syn på förhållanden och könsideal förändrats under 1900-talet. Du hörde Josefin Englund, historiker vid Uppsala universitet. Och vi håller oss kvar kring kärleksrelationernas historia. För vid Göteborgs universitet disputerade nyligen historikern Brita Plank på en avhandling om kärlekens historia under 1700- och 1800-talen. I hennes forskning handlade det om den äktenskapliga kärleken i en tid då giftermålet var livsviktigt och då man ofta menat att kärleken fick stå tillbaka till förmån för praktiska diskussioner om pengar och status.
Det som är grejen då, som jag skriver om, det är ju det här med äktenskaplig kärlek. Och det kanske man inte alltid haft möjligheten att gifta sig med, eller gifta sig av kärlek ska vi väl säga. Man kan säga så här, man var ju tvungen att gifta sig förr. Det var ju på något vis det enda sättet att, ja, framförallt för en kvinna att få försörjning, men även för en man behövde ju en hustru för att kunna göra karriär och sådär. Samhället byggde liksom mycket på att man var två. Och då kanske det inte var säkert att man träffade någon som man älskade, utan då fick man ju ta den man fick liksom, så att säga. Men det innebär ju inte att man inte drömde om att gifta sig av kärlek, och att det var någonting som man helst ville, och att det var någonting som också samhället tyckte var viktigt, att de makarna skulle tycka om varandra. För det var ju inget framgångsrikt om man inte kunde samarbeta, om man säger så. Så det är lite kluvet där.
Men en genomgående tanke, eller en vanligt förekommande tanke, både bland man säger så, icke-akademiker, men även inom akademin, har väl kanske varit då att det här med konveransäktenskap och arrangerade äktenskap och sådär, att det handlar om pengar och position, men väldigt lite om kärlek egentligen.
Ja, den tankegången har ju framförts, och det förekom ju, det ska man ju inte sticka under stol med. Men ibland så läser man ungefär så här, att man kunde tänka sig att gifta sig av kärlek om den man ville gifta sig med var av tillräckligt hög börd eller tillräckligt rik. Men jag vill gärna vända på det och säga att man kunde acceptera att man gifte sig utan kärlek om den tilltänkta var av tillräckligt hög börd och tillräckligt rik.
Ja, det låter ju som en mer naturlig tanke kanske, att man... Ja.
Ja, men man hade liksom överseende. Man kan förstå att någon gifte sig utan kärlek. Men det framkommer ju rätt tydligt i diskussioner och sådär, man kan följa i dagböcker och brev, att den som satt i system, eller vad man ska säga, det betraktades ju lika, kanske inte fullt så konstigt skulle säga, men nästan. Det var inte helt kulturellt acceptabelt heller.
Nej, att strunta i kärleken och istället helt fokusera på pengar eller status var inte okej. Vare sig under 1700- eller 1800-talet i de adliga kretsar som historikern Brita Plank studerat. Hon har gått igenom dagböcker, brev och memoarer som avhandlar omkring 300 äktenskap från tiden. Och kan visa att även om börd och ekonomi visserligen var viktiga i resonemangen om äktenskap, så är det framförallt just kärleken som diskuteras. Både när det gällde det egna äktenskapet och när man kommenterade andras. Men hon tycker sig också se att synen på kärleken förändras mellan seklen. I två kärlekskorrespondenser från 1756 respektive 1858 låter det helt olika när brevskrivarna berättar om kärleken.
Ja, det som framförallt var slående i de här brevväxlingarna, det var ju hur fokuserad den andra brevväxlingen plötsligt blev på relationen. Att den jobbade så hårt för hela tiden stärka relationen mellan de här två individerna på ett sätt som den inte gjorde alls på 1700-talet när det var väldigt fokuserat på känslan. Det var nästan bara, de breven bestod nästan bara av känslouttryck, medan de från 1800-talet på ett helt annat sätt relaterade till varandra i brevet. Till exempel en stor del av breven från 1800-talet så återberättade händelser som båda två rimligtvis måste känna till. Det kunde vara till exempel när man hade träffats på en dans, minst när vi såg på den dansen och så vidare. Och det kan ni, förstår jag som att man genom att återberätta de här gemensamma händelserna så försöker man också, det handlar ju om att liksom stärka den här relationen mellan de här två.
Skapa en vi-känsla verkligen.
Ja, precis. På ett sätt som inte riktigt alls kommer fram i 1700-talsbreven som är i någon form av, jag skulle nästan kunna säga, badande i känslor. Eller som en kollega till mig tycker, ja men de måste ju ha blivit höga när de läste det här.
Det är lite överdrivet helt enkelt med moderna ögon.
Ja, alltså de är väldigt, väldigt långa och väldigt, väldigt känslosamma.
Hur kan du förklara den här förändringen då? Hur kommer det sig att 1800-talskärleken har blivit så mycket mer liksom par- och relationsorienterad?
Jag tror att det har lite just med den här förändringen i föreställning om vad kärlek är. Att man brukar prata om kärlekens moderniseringsprocess. Det som händer då med kärleken är att den på ett helt annat sätt blir reflexiv och den blir exklusiv. Man tänker sig att det finns bara en enda individ där ute som är den rätta för mig. Och så vidare. Det är inte riktigt föreställningar som har kommit fram tidigare. Och kärleken är också någonting som är helt okontrollerbart. Det är som en naturkraft som man måste följa, och det spelar ingen roll vem den man blir förälskad i. Det kan man bli precis vem som helst. Och när då kärleken blir så här exklusiv och det här lite mystiska naturkraften nästan, då blir det ju, tänker jag, mycket viktigare att fokusera på den här relationen med den här enda individen då som är den rätta som man har träffat. För att man har redan det känslosvall som man då bygger upp under 1700-talet. Det är då redan inbyggt i känslan att man behöver inte flöda på så mycket i känslor. Därför att det är någonting som man redan har en förförståelse för, och då jobbar man hårdare på relationen istället.
Hur man uttrycker kärlek förändras från 1700- till 1800-talet och går alltså från stormande, heta känslosvall till ett större fokus på själva förhållandet. Från ett frossande i ömhetsbetygelser till att satsa på ett gemensamt vi. Och Brita Plank menar att kunskapen om äldre tiders syn på kärlek kan hjälpa oss att bättre förstå våra egna kärleksdrömmar och bekymmer.
Det viktigaste är väl, tycker jag, eller det som känns, det är väl det här att kärlek är väldigt allmänmänskligt och någonting som alltid har funnits. Och det är också det som är roligt, tycker jag, när man läser kärleksböcker, att man får det här bandet över. Man kan känna igen sig, även om de inte uttrycker sig som vi och så vidare, så kan man ändå känna igen sig.
Det säger Brita Plank, historiker vid Göteborgs universitet, som forskat om kärlekens historia. Och det får också avsluta dagens Vetenskapsradion historia.
Vetenskapsradion historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.